När vi spelar in det här har vi precis lämnat ett år bakom oss och klivit in i ett nytt. Egentligen är det ju ingenting som har hänt, men visst känns det lite annorlunda i början av januari. Som att det är ett bra läge för nystart.
Det kan vara lika lätt som svårt att göra en nystart, i alla fall om den ska vara hållbar över tid. Jag har lärt mig att det blir lättare om jag vet vilken min intention är, vad som ligger bakom själva viljan till någonting. Jag behöver rota fram den sanna intentionen, annars kommer jag inte i mål. Men wow, vad enkel förändringen kan kännas när jag verkligen vet mitt varför. Jag heter Maria Björkberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Hej och välkommen till 2021.
Fick jag bara ringrostigt det känns. Ja.
Ja, men det gör det. Ja. Och jag bara kände så här, tvungen att säga så här, välkommen till 2021. Ja, alltså jag tänkte på det här du sa i ditt intro med att det känns lite annorlunda i början av januari. Det är så sant tycker jag. Jättespännande. Men det finns vissa saker som inte förändras. Vet du vad det är, Anna?
Att vi dricker te.
Att vi dricker te. Och att vi ska checka in.
Just det.
Ja. Mm. Annars kan vad som helst hända. Men det är ingenting vi ruckar på. De två grejerna. Vad vill du börja checka in?
Jo, men det kan jag göra. Jag... Ja, nu är inte det här någonting som jag liksom går och tänker på så här. Eller har liksom haft med mig in. Men en så här grej som har hänt den senaste veckan. Det är ju ny termin. Man ska köpa terminskort till sina barn. Jag har haft sån otur när jag har handlat på nätet och du vet, beställt hem. Och, alltså korten har tagit lång tid på sig. Och, ja, men det trasslar och så har vi inte lyckats aktivera dem. Ja, men jättemycket trassel. Och sen så har jag bestämt för att jag åker till Pressbyrån och handlar. För då får man ju du vet, liksom nedladdat direkt. Jag hittar två kort hemma. Tänker så här, ja, men gud, vi kan inte bara hålla på att köpa nya kort hela tiden. Vi har ju så här drösvis. Åker dit, handlar SL-kort för 4 000 kronor lite drygt. Med fritidsbiljett och terminsbiljett. Och kommer hem och ska registrera de här korten. Eller kolla som är allt i ordning. Då visar det sig att jag har ju laddat ner biljetterna på spärrade kort. Och det var ingenting du vet som det märktes på Pressbyrån. Utan nej, men det går alldeles lysande att ladda ner på kort som är spärrade. Så jag ringer till SL och jag upptäcker det här liksom ett. F1, så jag har gjort två samtal då. Den första personen som jag pratade med där i kundtjänst hette så här Kristina. Och hon hjälpte till och ja, jag kände mig så sjukt skamsen. Och sen nästa gång kände jag mig ännu mer skamsen. Och sen fick jag två mejl från SL. Där första där det stod så här, vi kommer att göra den här återbetalningen av de biljetterna du köpte. Sen fick jag ett mejl till där det stod, vi kommer göra en återbetalning av den biljetten du köpte på nätet. Och jag tänkte så, ja, men det kanske bara är något standardsvar, du vet, som har blivit knasigt. Men grejen är att jag hade ju hittat ett kort som funkade hemma och köpt till Olle då, som skulle gå i skolan i tisdags. Så köpt ett kort, eller en biljett till det här kortet som funkade. Och då var det ju den hon hade makulerat istället. Förstod jag ju inte då. Utan det var ju först när Olle kom hem. Apparaten sa att det inte fanns en biljett här. Jag bara, helvete. Ja, fick jag ringa en gång till. Och så då fick de ju, jag fick göra ett återköp på den här jag köpte på Pressbyrån igen då. Och sen fick jag ju köpa ytterligare ny biljett. Så att förutsatt att allting funkar är det ju fri och fröjd. Annars så har jag ju liksom spenderat typ 10 000 spänn på SL-biljetter den här månaden. För att det har, bara blivit så jävla fel. Och det roliga är att precis den här situationen är kanske mitt sämsta. Jag blir stressad, jag blir grinig, jag blir korkad, jag blir snarstucken. Nu lyckas jag i alla fall hantera det rätt bra liksom, i kontakten med kundtjänst. Så jag är inte så otrevlig. Men däremot så, jag vet inte vad det är, men jag blir så stressad. Och jag vet inte om det är liksom att det här är, att jag tycker det är så tråkigt med såna här administrativa grejer. Att jag så lite ogillar att prata i telefon. Jag ogillar saker som trasslar. Hade det varit en 500 det gällde så hade jag bara, jag skiter i det. Det får kosta det. Men någonstans kring 4000 kronor så känner jag att nej, men jag kan inte bara låta det här gå, utan det här behöver jag lösa. Men jag gör det med under sån protest och jag gör det i sån stress och i sån förväntan att det här inte kommer att lösa sig. Men liksom, det här kommer bli svårt. Och, så det har varit en jättespännande process. Så just nu tänker jag så här, jag vill inte ha något trassel på flera år igen. Jag kan ta ett sånt här trassel var femte år. Ja, så det har hänt mig i mitt liv. Vad vill du checka in med?
Ja. Ja, alltså jag, när jag lyssnar på det, jag måste bara reflektera kring det du säger. Jag känner igen mig i det där att köpa saker på nätet eller att shoppa överhuvudtaget. Egentligen vad det än är, tänker jag, är förknippat med så mycket stress, så mycket just den här administrativa grejen man måste ta hand om efteråt. Reklamationer, det är strul, det är något som är trasigt, det är något som inte har kommit på rätt. Alltså det är mycket sånt här. Mycket tid och engagemang som man behöver lägga i att vara en konsument. Som, ja, men vi har ju flyttat ganska mycket innan vi flyttade hit. Och det har inneburit att vi har liksom bytt möbler en del. Så här, vi har liksom hållit på och köpt. Ja, men det är ändå ganska stora investeringar att köpa ny soffa och matgrupp och grejer. Så här. Och nästan allting vi har köpt har krånglat. Det har gått sönder, det har varit. Och då har vi liksom ändå tyckt. Ja, köpt kvalitetsgrejer och sådär. Och det har ändå liksom. Så det har hjälpt mig att få upp ögonen för hur otroligt mycket. Alltså jag blir helt matt när jag tänker på det. Är det vi som har haft maximal otur? Eller är det så här det ser ut i världen? Så då blir det en sån himla stor fråga med liksom. Om man tänker liksom klimat och miljötänk. Och liksom vad människor lägger sin tid och vad mycket stress det går åt. Och, alltså så. Så när jag lyssnar på dig så bara rasa hela det ner. Men bortsett från det så. Om jag ska checka in med det som jag hade innan jag lyssnade på dig. Så har jag lugnat ner mig nu. För att jag har precis haft en sån här niacinflush tror jag det heter. Det är ett preparat som man tar för att liksom rensa ut cellerna. Och det gav mig en väldigt spännande reaktion här. Jag har ju haft den förut men inte så kraftig. Jag fick väldigt stark, alltså när cellerna rensas ur så är det som att det sticker ut genom huden. Och man får liksom, man blir rödblossig. Ungefär som man har legat i solen lite för länge. Så jag blev så här rödrosa över hela kroppen och det hettar och blir varmt. Och ja, det var väldigt kraftigt så att jag blev lite så här stressad. Bara, men gud, hur ska jag kunna sitta och podda och liksom prata och vara normal i det här tillståndet? Men det är väldigt snabbt övergående. Det handlar ju om några minuter. 10 minuter, 15 max om man har det sådär. Men det var det som jag var i precis när du klev in här. Och jag noterade också att när du klev in. Så det är ett tag sedan vi sågs. Och att vi så här, vi direkt började var en lite i sin bubbla. Började rodda fram grejerna. Och sen tryckte vi på play. Och sen nu började känna som att vi möts. Jag tror nu tar vi ögonkontakt.
Exempelvis. Ja, precis.
Ja, men det var lite så här. Var och en var lite. Och då tänker jag ju kring det också. Det här med möten och ja, allt som vi lever i och sådär. Men det kan jag låta vara osagt för nu. Nu tar jag en klunk te och ett andetag och sen kör vi. Vad gott det var. Idag ska vi prata om intentioner.
Ja.
Vad har vi för intention med det? Om man får vara lite lustig.
Jo, men vi tog ju avstamp i känslor. Och hur vi kan använda kunskapen om våra känslor. Och hur vi fungerar överhuvudtaget, tänker jag. För att skapa våra liv som vi vill ha dem, tänkte jag. Hur tänkte du?
Ja, men absolut. Och just att så här, i början på året så är det ju som du nämnde i inledningen där, en väldigt, väldigt många av oss ser ju det som en möjlighet till en omstart, en nystart och allt det här. Precis som för mig är det ungefär samma sak efter semestrarna, efter sommarsemestern, då brukar det vara samma. Men jag brukar faktiskt, jag har gjort det till en tradition att i slutet av det gamla året och i början av det nya verkligen tänka igenom vad vill jag med det nya? Vad är viktigt för mig? Vad behöver jag fokusera på? Vad vill jag ska hända? Vad vill jag absolut inte ska hända? Och vad behöver jag ge mig själv för liksom, tankar, för känslor för att det här ska fungera. För det är väldigt lätt att vilja någonting. Men många av oss vill ju väldigt mycket. Alltså man vill både vara rädd om klimatet och åka på resa till andra sidan jordklotet. Man vill möblera om hemma och man kanske vill byta jobb och man kanske vill skilja sig eller man kanske vill träffa en partner. Man kanske vill ha en hund men man vill inte ha jobbet innebär och så vidare. Alltså det är väldigt många viljor som många gånger också krockar med varandra. Och det tänker jag att vi kan prata kring, liksom vad det är, hur man kan göra för att inte ens alla olika viljor ska krocka, utan man istället verkligen tar reda på vad är det som är viktigt på riktigt för mig, så att säga.
Mm.
Mm. Hur gör du? Är du en sån som har så här nyårslöften och sådana saker för dig?
Nej, det kan... Eller ja, alltså jag tycker nyårslöften är jättekul. Men jag brukar liksom hoppa på lite olika saker sådär. Och ta chansen liksom till nystart när det dyker upp, kan man väl säga. Och jag upplever till exempel att när man gör någon typ av förändring så är det väldigt lätt, eller det är mycket lättare att också göra andra förändringar. Eller ja, men om man byter jobb, ja, men då är det också lättare att börja cykla till jobbet. Så att förändringar, man kan liksom lägga andra saker i samma liksom ryggsäck som man har på sig i en förändring. Och jag tänker att det här med att skifta från 2020 till 2021 som vi har gjort nu då, det är ju en sorts förändringsryggsäck där man kan passa på att lägga andra saker i.
Vad har du stoppat ner i 2021-ryggan?
Det jag hade med mig från början var ju eller liksom en tanke kring det här med att jag ska ta mig så varsamt från morgon till kväll som möjligt. Att vara varsam med mig själv. Så det är väl liksom någon sorts intention som, ja, men som jag ska försöka ha med mig. Och sen såg jag ett TED-talk häromdagen som handlar om att skapa nya vanor liksom var 30:e dag. Eller jag tror upplägget är en ny vana i månaden liksom. Och där snubben då, han hade, ja, men en månad han inte åt socker och han hade en månad när han cyklade till jobbet eller vad han nu gjorde. Och det tyckte jag var lite inspirerande faktiskt. Men just nu håller jag på med, och det är mer en hälsofråga, att jag vet att jag mår ju bättre när jag låter kroppen liksom vila lite från mat. Så nu håller jag på med att äta, 6 timmar om dygnet. Och så fasta 18 timmar om dygnet. Så då gäller det ju liksom att äta där mellan klockan 12 och klockan 6. Som är det som jag äter nu då. Och en annan spännande del av det är ju att observera hjärnan. När man är hungrig. Och att träna hjärnan i att ja, men nu känner jag att det är lite tråkigt. Då skulle jag kunna ta något att äta. Och att inte göra det är ju någon sorts... det är liksom någon sorts träning för hjärnan att hålla fokus. Alltså det är som en sorts meditation. Fokusträning.
Själva... Att göra det eller att iaktta det, menar du?
Ja, men iakttagandet är ju görandet i det här fallet.
Mm, okay.
Det jag pratar om. För att det här att fasta, det är ju något man gör.
Mm.
Men att göra det på ett medvetet sätt och att observera sina reaktioner och att notera hur den här, han marshmallow-testet, att man observerar sin inre femåring som sitter där och bara slickar sig om munnen. Ja, men du vet. Nu har jag liksom... Hittills har det varit så här, gud vad spännande. Nu är mitt jobb här mellan klockan 6 på kvällen och det att jag går och lägger mig. Det är att inte äta. Och att hantera liksom upplevelserna som jag har för att inte äta. Och nu har det gått ett tag, så nu börjar jag bli så här lite hungrig. Innan har det inte varit så farligt. Men igår gick jag och la mig hungrig och jag vaknade hungrig. Och jag tänkte så här, gud vad hungrig jag är. Vad hungrig jag är. Vad hungrig jag är.
Ja, spännande.
Så jag får väl se hur länge jag håller på med det. Men just nu så är
det... Det är dagligen alltså.
Ja, ja. Mm. Precis. Mm. Och planen är väl januari ut.
Mm.
Men om det inte blir så, så blir det inte så.
Mm. Mm. Walter Michel heter han. Han marshmallow-testet, forskaren där. Men... Ja, jag tycker det där, alltså två saker som jag tänker på. Dels det här med att fasta är ju jättespännande och jätteintressant. Och intermittent fasta är det där som du och
periodisk jag också,
periodisk fasta. Ja, precis. Nej, men för det är ju dels det här med att man observerar olika faser man går igenom i och hur det påverkar den när man tänker så där, vad hungrig är jag, vad hungrig är jag, vad hungrig är jag? Alltså blir man helt besatt så. Tills man kanske slår runt och bara, ja, jag är hungrig. So what? Och sen så i nästa steg har jag upplevt den här liksom kicken, energin som kommer. Att jag faktiskt mår väldigt, väldigt bra av att leva så där. Men jag har inte kört varje dag, utan jag brukar köra 3 gånger i veckan. Så. Det andra jag tänker på är det här vackra som du sa, att så ta dig själv från morgon till kväll så varsamt som möjligt. Det är ju nästan poetiskt.
Mm, eller hur?
Det är riktigt, riktigt fint.
Och underbart att du uppskattar det. Jag har delat det med andra som inte har varit riktigt lika imponerade.
Nej.
Nej, men för att det inte alls är bara sätta mål, köra, utan det är ju liksom... Jag skulle ju hävda att det är ett väldigt modernt sätt att ta sig an sitt liv. Men samtidigt är det ju liksom inte... Om man kliver in i ett jobbmöte och säger, ja, men mitt mål för året är att ta mig själv så varsamt som möjligt från morgon till kväll. Så kan man ju uppfattas som lite, ja, men lite så här otaggad. Eller att man inte liksom jobbar hårt. Liksom.
Men det är ju så, alltså, när man ligger i framkant av någonting så är det ju många som tycker att man är skum och konstig. Det har ju många... kända vetenskapsmän och Nobelpristagare och ja, författare, skådespelare, alltså allt, alla som har liksom banat ny mark, som har liksom upptäckt någonting och legat i framkant, har ju fått höra gliringar och ja, blivit utsatt för diverse saker. Så det är väl ett gott tecken, tänker
jag. Absolut, jag är i gott sällskap, med andra ord.
Ja, men exakt. Jag är, ja. Och jag tänker att jag uppskattar det där, för att det ligger så otroligt... Jag är ju precis där själv, bara att jag har inte formulerat det på det viset. Men jag kommer verkligen ta till mig de orden nu, för att de... Så jag är väldigt mycket för det här med att formulera meningsfulla ord och... Ja, men det kan vara hela meningar, det kan vara liksom som ett mantra... Som man kan använda sig av för att hålla sig själv. Jag brukar se det som en ledstång i vardagen. Att berätta för min hjärna. Så här ska du tänka. Så här ska du göra. Så här ska du liksom. Ska vara i den här sfären nu. För att uppnå det som du vill.
Men kan inte du berätta lite hur ditt arbete med det ser ut? Alltså hur du tar dig an det rätt konkret. Och sen vad du har landat i inför det här året. Om du vill dela mer av det.
Mm. Om jag börjar med det sista där. Så i år så är ju... Varje år så brukar jag ha ett motto. Och i år så är ju mitt motto att skapa stillhet, styrka och passion. Det är mitt nya liv, min mission. Så stillhet, styrka, passion, mitt nya liv, min mission. Vad svårt det där var att säga. Det är det som är mitt motto för året. Och det innebär att jag har... De här orden liksom rasslade, kom till mig, eller vad man ska säga. De rasslade ner in i mig som alldeles självklara. Utifrån att det är det som jag behöver mest av allt just nu. Och det brukar ofta liksom vara så att... Från början när jag började med årets motto så var det nog mer så här att jag var ute och sökte och hittade någonting som skulle passa det jag ville. Medan numera är det nog så att jag bara låter det vara. Jag söker inte, jag håller inte på och liksom rotar och jobbar så mycket kring det. Utan det kommer till mig. Och sen vill jag hitta, det som är viktigt för mig är att jag hittar bra formuleringar. Och jag gillar ju allitteration. Så först var jag lite störd så där. Vadå? Stillhet, styrka. Och då borde ju en tredje också heta någonting på S. men passion innehåller ju 2 S kommer jag på sen. Och då blev min liksom, den delen av hjärnan lugn. Att, ja, det funkar. och i år är nog första året som det här faktiskt bara handlar om mig. Det finns ingen koppling till... mitt jobb, till mina liksom nära och kära eller andra relationer, utan det här handlar bara om mig för första gången. För att jag brukar nog alltid inbilla mig att det gör det annars också. Men jag vill ändå alltid uppnå en massa med mitt motto i mitt yrkesliv eller i mina relationer. Men i år så har jag bara släppt taget om det helt och hållet. Och det är skönt. Och sen hur jag jobbar med det här rent praktiskt är ju att jag upprepar det här mottot, det här mantrat, de här orden för mig själv. Oftast på morgonen. I samband med yoga, meditation. Och bara låter dem sjunka in. Och sen tycker jag att de är med mig. Och ibland så poppar de upp om jag liksom så här, du vet, inte upplever så mycket stillhet. För det här innebär inte att jag per automatik alltid har liksom, du vet så här, vad heter de här? Jag skriver. De så här, du vet de här alfa, beta, alfa, teta och deltavågorna som man kan mäta i hjärnan. Där man går in och ur i olika medvetandetillstånd. Bara för att jag vill uppnå liksom så mycket stillhet och lugn på insidan som möjligt så innebär ju inte det att jag gör det per automatik. Men det som händer med årets motto är ju att det poppar upp. Det liksom knackar lite grann på dörren på insidan där. Att okej, nu har du nog glömt någonting. Nu är du där och springer igen på ett sätt som du inte vill göra egentligen. Så det är ett varsamt sätt att ta mig själv från morgon till kväll. Under förhoppningsvis hela året.
Resten av livet, goddammit.
Resten av livet. Och det är ju så ibland så här, när jag ska skiljas då från förra årets motto så kan jag liksom sakna det. Nu förra året var det ju kärlek, kommunikation och kreativitet. Och då var det lite så här, men, hallå, ska jag inte få kvar det? Jo, det är klart du får. Jag vill väl inte ha mindre kärlek eller bra kommunikation eller kreativitet i år bara för att jag fokuserar på andra saker. Så att det är verkligen så. Mm. Det sitter kvar. Nej, men och det här med att ha ett motto, att ha saker som man tränar ju sin hjärna i att tänka på det här, att välja det här, prioritera det här. Det är ju, det kan man göra liksom i det här vakna tillståndet eller halvvakna tillståndet då, som kanske då skulle kallas för ett betatillstånd. Men ju mer fördjupat man går ner i avslappning eller meditation eller till och med liksom det här som är nästintill sömn, ett hypnotiskt alternativt medvetandetillstånd, ju djupare kan man liksom nå och befästa det där. Men därför är det också så himla viktigt att du inte bara tar någonting hux flux, utan att det är någonting som du verkligen har tänkt och känt igenom. Är det här viktigt? Och
på vilka... Fast det du sa där också, det betyder inte att processen behöver vara lång, utan jag tänker att eller medveten så. Det här med att ta mig själv varsamt från morgonen eller från morgon till kväll, eller så varsamt som möjligt från morgon till kväll, det var också någonting som liksom uppenbarade sig, men som måste ju säkert ha legat och puttrat.
Mm.
Så saker kan ju liksom komma till oss och vara som liksom fina presenter som nästan som någon bara lämnar utanför dörren.
Det känns ju så många gånger när det trillar ner något sånt där. Och det är precis som du säger, jag är helt övertygad om att det är någonting som man har processat i det omedvetna och kanske mer eller mindre medvetet till och från sådär.
Men jag tänker också att det förutsätter ju att vi är i någon typ av lugnt tillstånd för att man ska höra att det ringer på och ja, att nu ligger presenten utanför dörren.
Ja.
För annars märker man inte det.
Nej. Och då är det lätt hänt. Alltså för det tänker jag är en bra sån här, hur vet jag att det är det här som är, alltså det som är viktigt på riktigt för mig. Och att det inte bara är någon liksom, någonting jag hörde någon säga som lät smart. Det där ska jag också göra. Och det behöver inte vara fel heller. Men för att det just ska bli den här hållbarheten. Så att det blir för livet och inte bara den här dagen eller den här månaden eller så. Så tror jag att det där du säger är jätteviktigt. Och nu tappar jag tråden.
Du kommer på det sen.
Ja, det kommer jag på.
När du är i stillhet.
Ja.
Så med fastan så handlar det ju också om att inte liksom, ja, men springa på impulsen, och att det är också ett sätt att träna sig själv i att varsebli reaktioner, känslor, tankar, alltså kemiska tillstånd i kroppen, och observera dem och inte liksom bli en del av dem. Så det tror jag också man har nytta av. Alltså fastan är som en meditation som tränar mig i att hjälpa mig att hålla i de här vanorna.
Mm.
Och det är inte bara fasta som är obekvämt. Det finns ju massa saker som är obekväma. Ja, men, eller från mat, utan det är från telefoner eller från serier eller från det här när man sitter och jobbar och att försöka stissa sig själv, liksom, ge sig själv alltså dopaminkicka genom att hålla på och växla mellan olika fönster hela tiden. Mm. Ja, jag skulle skicka ett mejl, men sen helt plötsligt så sitter jag och gör det där och så betalar jag en räkning samtidigt.
Mm.
Och jag tror att vi är många som hamnar i det. Det här väldigt splittrade tillståndet.
Och det är ju en del av mitt sätt att jobba med passion. Det här låter kanske konstigt, men i år så har jag...
Jag tar alla flikar öppna.
Nej, alltså det är ju så jag har levt. Ja. För att just passion kom till utifrån att... Alltså om jag börjar i styrka då, eller stillhet, så är ju det ganska självklart vad det innebär. Det är att få inre lugn så att jag ska vara liksom i kontakt med mig själv och livet mer. Och styrka är ju både den fysiska styrkan men också den mentala och känslomässiga. Att kunna möta de motgångar som vi faktiskt... kommer att få livet igenom. Och sen det här med passion, så upptäckte jag att alltså det är som en, det var som en jäkla sorg. Alltså jag grät när jag upptäckte att jag har inte kvar min passion. Jag vet inte varför jag kliver ur sängen på morgnarna och liksom så här känner att åh, vad roligt, vad spännande, eller åh, idag ska jag göra det här, eller idag måste jag hinna det här för att jag har inte haft det på ganska länge. Och när jag insåg att det är passionen, det är glöden, det är drivet, det är borta. Och det var inte så att det är borta på grund av att jag har liksom en depression. Eller alltså det är inte det, utan det här är något annat. Och då när jag fick liksom sörja igenom det, då, det var som att det sköljde bort, tårarna sköljde liksom bort det som låg i vägen. För att kort därpå sen så kom ju den här årets motto till mig. Och då blev det ganska lätt så här att, ja men... Välja passion. Ja, men vad är det i det lilla? Vad är det liksom jag njuter av? Jag har upptäckt en ny passion. En av många är merinoullstrumpor. Jag älskar att ha merinoull på fötterna. Det är liksom, jag har haft det förut. Men nu är jag så här, jag tog njuten när jag tar på mig mina merinoullstrumpor. Du vet så här, det går att liksom... Förstår du, det behöver inte vara det här att jag ska ut och förändra världen. Utan passion går att hitta i precis nästan vad som helst. Och en passion som jag nu har liksom, kanske lite mer så här bestämt mig för, det är ju det här med att hålla i och hålla ut en planering, en struktur. För att jag har ju tidigare upplevt passion och energi av just det här du beskriver, att man liksom, ping, det låter någonstans, det kommer upp någon bild någonstans, man får ett mejl eller ett meddelande och så tjoff, springer jag på den bollen och så har jag liksom fått den här dopaminflushen. Och så tror jag att det är energi, att det är liksom, det är det som är min passion. Och det ledde mig åt skogen liksom. Så att nu så här, nej, nu ska jag liksom ha så få distraherande moment som möjligt, är min intention med det här. Så att jag leker att jag är Gita Bolt, vår gemensamma vän. Hon är väldigt strukturerad, jag har samarbetat med henne. Och det är så fantastiskt att umgås med någon som är så strukturerad och som kan hålla i den här ledstången åt en när man gör någonting tillsammans i ett projekt. Och att själv få vara den där som bara, woo, yes, vi gör det här! Vi gör allt det här! Och hon bara, ja, fast nu ska vi göra det här först, sen kan vi göra andra. Och det kan ju tyckas vara lite tråkigt, men jag älskar det där liksom att ha både strukturen och passionen, glöden. Och jag kan ju inte alltid ha Gita med mig, så nu har jag liksom integrerat hennes sätt att vara i min vardag. Så jag brukar liksom låna av bra förebilder och så liksom modellerar jag dem, gör det till mitt. Så att då blir det ett sätt för mig att utöva en passion. Låter det här jättekonstigt?
Nej.
Du såg så skeptisk
ut. Ja, nej, men det var något jag satt och tänkte själv på. Alltså min upplevelse under de senaste åren har ju varit det här att drivet har jag liksom burit som en... Det har varit som att sätta på sig BH:n på morgonen liksom. Eller ett halsband eller en hatt. Och sen helt plötsligt när jag insåg att amen, hatten är borta. Vad är min hatt? Och jag gick länge och tänkte liksom att amen, jag är nog sjuk. Det är något fel på mig. Jag har inte... Hatten är... Den är ju en del av mig liksom. Det är ett friskhetstecken att jag har en hatt. Men sen landade jag mer och mer om att ja, men det här med att ha ett väldigt driv kanske hör hemma i en viss del av livet. Eller vad vet jag, att vissa människor har det mer än andra. Och att jag kanske var en person med ett jäkla driv som såg ut på ett visst sätt under en period. Och att nu är jag inte det längre. Nu är inte drivet liksom en del av min identitet. Och då har jag ju skyllt på klimakteriet. Ja, men du vet, liksom övergångsålder. Att mitt jobb här på jorden är inte att dra loket framåt eller knuffa saker så fort framåt, utan nu har jag liksom en annan uppgift. Jag har liksom bytt jobb här på jorden. Och där tänker jag då att genom att ta mig själv så varsamt som möjligt från morgon till kväll, så kommer jag att hitta det här nya och kunna vara i det. Så snarare än då att se den här bristen på driv som någonting fel, så är frånvaron från driv, det är ju liksom att det har skapats en öppning för någonting annat.
Nej, men det kanske är så att man behöver komma i klimakterieåldern, eller ja, alltså ha några år på nacken, jag vet inte. Eller har erfarenheter av livet snarare, för att det har inte med ålder att göra så, tycker jag, utan man behöver ha byggt på sig lite erfarenheter för att komma dit här, att man också är öppen för att se att en förändring alltså kan skapa liksom, behöva göras ganska djupgående, och att se sig själv och sin roll och sin syn på sig själv i sin roll. Det blir som verkligen dubbla metaperspektiv. Men för att kunna göra det, och det tänker jag är, det är en del, en livsmognadsprocess. Det betyder inte att någon som är liksom 10, 20, 30 år yngre än vad jag är inte kan göra det. Absolut inte. Utan,
så fast det, jag tänker också att det här, det som jag beskriver där i drivet, att det har ju fyllt en väldigt viktig roll under en del i mitt liv. Och nu kommer det här andra fylla en roll. Mm. Så att det är inte så att jag önskar att jag hade kommit hit för 10 år sedan. Eller att, och att alla kommer hit där jag är någon gång i sitt liv. Det är inte meningen, utan vi har liksom, men att vara lyhörd för sin egen livsresa och mogna in i de insikter som är meningen liksom att man själv ska göra.
Ja, exakt. För någon annan kan det ju vara en omvänd resa. Ja, absolut. Där man inte har haft så mycket av det här drivet som både du och jag har haft.
Och man sen bara vaknar och så bara...
Ja, men absolut. Men jag tänker också, alltså det var lite det vi var inne på också, hur man skiljer det här från, alltså att vilja en massa olika saker hänger ju ihop med ett driv, kan man ju säga. Men de flesta människor vill ju skapa förändring på något plan i sitt liv. Och om man då springer på alla bollar, eller man blir paralyserad och gör ingenting istället, utan öppnar en ny påse chips bara, och så tänk att vi alltid pratar om chips. det är inte det som skapar förändringen, men att jag tror att det här som vi pratar om båda två hela tiden återkommer till, det är ju det här lugnet och den här stillheten, att det är en plattform som gör det möjligt.
Det är en buffert, alltså det är en bromssträcka, tänker jag. Att när man vill göra någon typ av förändring, så sker ju inte den i ett vakuum, utan den sker ju liksom i en kontext och i en vardag som är ganska, ganska full av saker. Och för att vi ska kunna hålla i det vi vill, alltså när det handlar om att bryta en vana, så behöver man ju, tänker jag då, med hjälp av emotionell självreglering skapa sig det här utrymmet runt sig själv som gör att man klarar av att hålla i det även när allting i en och utanför en kanske ropar att man ska göra som man alltid har gjort.
Ja, men absolut. Och att verkligen lyssna inåt. Det är ju ett slitet uttryck, men det är ju verkligen det handlar om. Att för att komma i kontakt med och veta, är det här det som är viktigt på riktigt?
Ja, men först är det ju att veta det. Och sen är det ju att klara av att prioritera det, tänker jag, i vardagen. Och där
men det blir mycket lättare när man har liksom kunnat särskilja exakt. Om jag vill det här, jag vill det här, jag vill det här. Men vad är det jag vill mest av allt, om man säger så? Att det är den, liksom, att hitta den sanna drivkraften, intentionen med någonting. För intentionen kan ju vara så här, ja, men jag vill leva mer hälsosamt. Men vad behöver jag då göra för val i min vardag för att uppnå det? Så. Men i intentionen att jag ska hinna göra så mycket som möjligt. Jag ska hinna med allt jag vill. Att både träna, vara social, göra superkarriär, ta hand om barn och familj eller vad det nu är liksom. Om det är intentionen, då blir det ju väldigt svårt att leva hälsosamt, kanske. Så. Så att det är det där att skilja agnarna från vetet på något vis. Jag vet inte, är du med på skillnaden där? Och det är det jag menar är så här otroligt svårt om man inte ska börja med att skapa stillhet och lugn.
Ja, och det jag börjar fundera på också är ju att somliga av oss är ju väldigt bra på det här att göra utrymme för det som är viktigt för oss. Att vi är bra på att ja, men jag behöver det här så jag, nu åker jag och tränar. För andra av oss är det svårare att prioritera sig själv. Att det skapar liksom en stress i kroppen nästan. Det är ett farligt ställe att vara på, att prioritera sig själv och sin hälsa till exempel. Jag brukar ta mig själv och min man som exempel. Att om jag får en timme över, om jag får ett möte avbokat, då tenderar jag att städa någonting eller att till exempel åka och handla. Om min man får en timme över, då sticker han och tränar eller lägger sig och kollar sin serie.
Mm.
Alltså han väljer någonting som han vill göra, något som är viktigt för honom. Men alltså jag prioriterar någonting som behöver göras.
Göras.
Mm. Och så att det krävs mer än att jag har, ja, dels behöver jag ju ha liksom en tydlig intention. Men för mig så behöver jag också nästan boka in det i kalendern och att lägga in det.
Kommer strukturen in, planeringen.
Ja, mm. Så att till exempel, ja, men jag börjar varje morgon med min träning, till exempel. För om jag får en chans att börja, jag klarar inte av det här att ändra saker, för då tappar jag det. För då är det annat som liksom klämmer sig före. Min man kan ha liksom att ja, men jag vill träna 4 gånger i veckan och så gör jag det när tillfället dyker upp. De tillfällena dyker inte upp i mitt liv och han menar på att det är att jag är lite lat eller att sådär, men från mitt perspektiv så ser jag ju att det är för att det är lite farligt för mig att prioritera mig själv. Det är inte liksom, det är läskigt och därför måste jag hårdboxa in det i min vardag. Men jag tror att är man en sån som på ett väldigt enkelt sätt bara prioriterar sig själv och tar plats i sitt eget liv, så är det nog väldigt svårt att förstå att någon annan kanske inte gör det. Jo, och har man väldigt lätt att säga ifrån så är det också väldigt svårt att förstå varför någon annan inte klarar av det.
Mm. Ja, men för det kan jag känna igen mig. För att jag har åtminstone upplevt att jag har varit en sån som har haft lätt att prioritera mig själv. Alltså att ta mig tid till det jag vill göra. I mitt fall har problemet varit, så jag har haft lite svårt liksom för det, precis som du säger. De som inte så här, kan säga ifrån eller som inte kan se till att få tid till att träna eller vad man nu vill göra. Men för mig har det ju å andra sidan varit svårt att, för jag har velat så mycket. Så jag har gjort så mycket, jag har verkligen tagit vara på dygnets timmar om man säger så. Och det har inte heller varit bra.
Alltså jag tror att vi som inte prioriterar oss själva, det är ju inte det att vi chillar. Utan nej, nej. Vi tar också vara på dygnets timmar och gör en massa saker. Men framförallt de saker som andra människor önskar att vi ska göra.
Exakt, exakt. Mm. Ja, ja.
Så man springer för fort av olika anledningar bara.
Nej, men det var inte det jag syftade på. Utan jag har liksom kunnat använda dygnets timmar och jag har fokuserat på sånt som jag har menat varit bra för mig och ja. Det är klart, jag har ägnat lite tid åt familjen också, ja. Absolut. Men förstår du vad jag menar? Att jag liksom, även om jag har tränat, även om jag har liksom jobbat mycket, även om jag har umgåtts med liksom vänner och familj och gjort allt som jag velat, så blir det inte heller hållbart. Så att det är återigen...
Nej, men jag tänker, det är samma stup man springer över, fast från olika
från
håll.
Från olika
liksom.
Håll, ja. Precis. Så att det är det här med att vilja någonting... Alltså det spelar ingen roll om man vill göra det som... Om man då drivs av att göra det som man tror att andra vill att man ska göra. Eller känner att man måste göra. Eller om man springer på det som man själv vill. Eller tror att man själv vill. Så det kan vara lika galet.
Men vi behöver ju lära känna oss själva som ändliga resurser.
Exakt.
Och vi har ju egentligen ingenting utifrån... eller vi matas ju väldigt mycket av att vi ska liksom orka så väldigt mycket och klara så väldigt mycket. Den här jämförelsehetsen med att, och särskilt nu med sociala medier, med, ja, men man kollar på någon som bara lagar skitbra mat och någon som tränar hela tiden och någon som har vunnit ett pris, ja, men du vet, och så ska man jämföra sig själv och man tänker att man inte räcker till liksom på något håll. Så jag gjorde någon reflektion häromdagen att jag, ja, det var apropå det här med att på LinkedIn, som är ett affärsnätverk eller ett, ja, där man liksom, det är som Facebook fast för som professionell. Där är det folk som ofta lägger upp, ja, jag har börjat gå upp klockan 5 på morgonen och jag får så mycket gjort och bla bla bla. Och den typen av inlägg engagerar så väldigt mycket. Och jag tycker det är så, varför då? Alltså, vad spelar det för roll liksom? Jag skiter väl i när du går upp på morgonen. Du får lägga din sömn precis hur som helst. Men det landar i är ju att det är liksom det här med att sova, det är liksom något dåligt, eller återhämtning eller något vi inte behöver, eller det handlar om att effektivisera så mycket som det bara går, men och att vi är så imponerade av det. Men alltså, jag önskar så här, tänk vad härligt när man blir imponerad av, ja, folk som lever sitt liv måttligt, folk som lever liksom inom ramen för sina egna resurser, för vad man faktiskt orkar och klarar av på ett hållbart sätt.
Det är ju så, överlevarna som kommer. Det är ju de, jag tänkte säga vi, men förhoppningsvis vi, som kommer att överleva. Så det kommer ju, på sikt kommer det vara oerhört attraktivt.
Mm.
Och man kommer att lära sig, se upp till och vilja lära sig hur gör man för att leva hållbart.
Mm.
Det är jag helt övertygad om, men vi är inte där än. Det behöver nog gå några utbrända, kanske generationer innan vi kommer dit.
Ja, men tänk om liksom det coolaste vi vet är att träna på Friskis 3 gånger i veckan. 2-3 gånger i veckan. Att vi tycker att det är liksom,
wow!
Att det får liksom hög status.
Mm.
Just nu så är ju det här liksom att träna på Friskis 3 gånger i veckan. Det är ju, det är väldigt låg status. Utan man behöver göra en ultramaraton liksom för att det ska registrera som wow, coolt.
Ja, men det beror ju helt på vilka kretsar man har, vilka som finns i ens, ja, kretsar.
Nej, men nu tänker jag väl mera om man var en tidningsredaktion.
Ja.
Så har ju det under de senaste, ja, ja, men 20 men... åren, det har ju eskalerat från, exakt, att, ja, till att vara liksom, ja, man behöver cykla enhjuling baklänges till Norrköping liksom.
Mm.
För att det ska vara något.
Jo, men så är det. Det är ju verkligen vad som uppmärksammas. Det behöver vara extremer.
Ja.
Ja, och gränsen för extrema har liksom blivit normaliserat och flyttats ut.
Nej, men jag tänker också i ett fikarum på ett företag när folk sitter och pratar om sina träningsvanor. Så om någon säger jag tränar på Friskis 2-3 gånger i veckan. Wow, det låter ju skitbra. Gud vad bra, tror jag inte att alla omkring skulle säga.
Nej, så det beror nog helt på vilket fikarum det är. Alltså återigen, ja, vad man har för individer och vilken kultur som är där.
Ja.
Nej, men för jag är ju skitmallig och jättestolt över mina träningsvanor. Och det finns inget som helst extremt över dem. Utan skulle jag nu, på grund av pandemin så går jag inte på gym. Men skulle jag komma iväg 3 gånger i veckan på Friskis eller motsvarande. Det finns ju andra gym också. så skulle det vara jättebra liksom. Fast nu kör jag hemma och så. Och jag är ju sjukt stolt och imponerad. Jag berättar gärna om det. Men det är ju liksom ingen som vet hur tunga vikter / lätta jag lyfter. Eller hur fort eller hur långt jag springer. För det är inte det som är intressant i min värld.
Ja, men det handlar om är väl egentligen att tänka om vad härligt om det hade varit status att träna på ett sätt som funkar för oss själva. Mm. För mig är det mycket sundare att springa 2,5 kilometer 3 gånger i veckan än att springa längre. För det leder bara till skador. Och jag har ju själv 2,5 kilometer, det låter ju skitlite. Men för mig är det som är hälsa.
Mm.
Och jag har jättesvårt att hålla mig till det för att jag hör hela tiden liksom, man borde springa längre.
Mm. Nej, men jag tycker att vi bestämmer helt enkelt att vi ligger i framkant. Vi lever hållbart. För att vi också har varit på andra sidan skranket och inte levt särskilt hållbart, du och jag. Fast vi har gjort av olika, vi har haft olika motorer i röva som har drivit oss.
Nej, men och det, alltså, och det här med, så du sa tidigare så här, jag har skylt det på klimakteriet, övergångsåldern. Och nej, men det handlar inte bara om att man skyller på det, utan det är ju faktiskt en hormonell omställning som heter duga i kroppen. Så det är klart att det händer saker. Och sen tycker jag också, det är ju kanske minst en 10-årsperiod som det handlar om, där den här omställningen pågår. Och jag kanske nu börjar komma ut då på andra sidan. Då uppstår ju nästa sak. Då börjar man sig också inse att livet är ändligt. Jag kommer inte leva för alltid. Jag känner mig lurad. Ja, men lite så faktiskt. Ja. För att det är på riktigt. Jag har bara insett att ja, nu är du 55, Maria-Pia. Du kommer ju dö snart. Och det törs jag, så där ska man ju inte säga till sin hjärna. För det är ju inget bra. Jag tog in det igen. Nej, men förstår du? Det är liksom... Antagligen så har ju merparten av livet liksom passerat.
Mm.
Och det ställer ju också saker och ting på sin spets. Hur vill du ha det nu? Jag ångrar faktiskt ingenting som jag har gjort. För det har ju bidragit ändå till att jag har haft ett fantastiskt liv.
Mm.
Även de mindre bra saker som jag har gjort har ju ändå i slutändan faktiskt bidragit till att jag har utvecklats och det har hänt bra saker utifrån det som ändå var på väg att bli dåligt kanske många gånger. Men nu är det lite så här att nu gäller det att skapa bra grejer framåt. För att livet är... Det är ganska kort.
Ja, det är det.
Det går väldigt, väldigt fort, upplever jag. Det är en spännande tanke.
Ja. Har vi lyckats prata om intentioner?
Intentionen var ju att prata om intentioner. Ja, det har vi har ju pratat om intentioner, men kanske inte på det sätt som vi hade föreställt oss. Men det är väl...
Det gör vi aldrig.
Nej, det brukar inte bli det. Men att man, om man inte är van att göra det, så ta kontakt med din intention. Liksom, fråga dig också, vad är, för det gjorde jag när jag upptäckte det här, att jag saknar min passion, min energi, mitt glöd. Så gjorde jag som en kartläggning av, vad är det som har gett mig känslan av passion? Ett passionerat liv förut. Vad är det som har gett mig energi?
Mm.
Vad gjorde att jag liksom ville kliva upp ur sängen och bara liksom kavla upp varje morgon och yes, så här. Och det jag upptäckte var ju att det var väldigt mycket saker liksom som pågick i det yttre. Så.
Men nu tänker jag också det här med liksom året och årstider, att vi kan inte vara i blomning hela tiden. Nej. Och det här att vara i en period när man inte känner någon passion, det kanske är en sorts vila inför nästa blomning liksom.
Ja, men det är typ det där som jag skrev faktiskt på vår blogg på känslosmart.se ett inlägg om det. Så det kan man gå in och läsa lite mer om det som vi har pratat om här och fördjupat just kring att skapa sig ett motto och det här med intention och hur vi påverkas av det.
Mm.
Nej, men det tror jag är en bra, liksom, leva i enlighet med årstidernas växlingar. Och det är ju faktiskt himla fantastiskt. Nu när jag tittar ut så är det ett sånt där superhärligt, stora, liksom, mjuka snöflingor som letar sig ner i så varsamt som möjligt.
Mm, de tänker det. Hur kan vi åka från himlen till marken så varsamt som möjligt?
Och det är en gåva att få leva i faktiskt en del av världen där vi så tydligt kan se årstidernas växlingar. Det är faktiskt det. För att det hjälper en att ta vara på det som är här och nu och njuta av det.
Känna vad ska lite. Vi prata om nästa gång då?
Ja, vad sa vi? Jo, men det var ju det här med pandemi tänkte vi att vi skulle återkoppla till. För visst är det så att det har väckt en massa känslor med pandemi. Och frågan då som vi ställde oss var ju det, går det ens att se bort beyond den här pandemin, eller har vi liksom fastnat i den här loopen nu? Men så vi tänkte vi prata lite om vad ser vi för möjligheter bortom pandemin, hur påverkar det oss och hur har det påverkat oss, och framåt nu då, vad vill vi ska hända och vad vill vi inte ska hända kanske.
Mm.
Så det kan man väl se som att man kopplar på det här avsnittet.
Skulle super
jag säga.
Då hörs vi då.
Ja, men det gör vi.
Ja. Hej då.
Hej då.